välkomna. Torsdag, äntligen dags för ett nytt avsnitt av Penserpodden. Det har varit lite påskledigt och så blåste det in lite halvsnöstorm. Men skönt att vara tillbaka, skönt att få podda lite igen. Och hur är läget med dig, Robert?
Det är mycket bra.
Ja.
Åter från Småland igår.
Åter från Småland. Jag precis, vi diskuterade ju det här strax innan. Jag har ju varit hemma, hemvändare över påsken, hälsa på släkt. Jag brukar säga Borås, men det är egentligen en liten kommun utanför. Tranemo kommun. Visar det sig att ni två har ju varit och hälsat på i närområdet.
Precis, för där vi var då, i Dalstorp. Det ligger väl i Tranemo kommun, tror jag.
Det gör det, och det ligger inte i Småland. Det är väldigt viktigt.
Okay.
Det är Västra Götaland.
Det är Västra,
men gränsen Götaland är ganska nära.
Ja, okay.
Så jag förstår att man misstolkar, men det är en viktig skillnad.
Det var långt i det kändes som att vi var långt ut i skogen i alla fall.
Ja.
Väldigt
så det såg ju ut som Småland.
Ja.
Det måste jag ju säga.
Ja.
Jag har åkt tåg genom småländska skogarna många gånger.
Mycket trevlig landsbygd får man
det
säga.
Det är väldigt trevligt. Jo, det är verkligen landsbygd.
Ja.
Mackan, du och Robert då var ju där och kollade till Svedbergs.
Precis.
Och det är lite spännande att det här stora börsbolaget då fortfarande har ju produktion där ute på bygden.
Ja, och de är faktiskt ganska ensamma om det.
Ja.
Alltså av konkurrenterna. Så att de är en av få som producerar helt själv.
Och en väldigt modern anläggning.
Ja, ja.
Och där de satsar väldigt mycket.
Ja, den är helt nyupprustad. Mm. Vi kommer säkert tillbaka till det under samtalet.
Det kommer vi. Men ska vi inte... precis, ni har ju besökt där. Men låt oss börja liksom. Svedberg. Mm. Marcus, du som analytiker täcker ju det här bolaget. Mm. Ska vi börja med liksom investeringscaset?
Mm. Alltså investeringscaset är ju att... De har fått lite stryk på grund av att det är construction exponering som de har. Och det är klart att i en sån typ av marknad är det inte en aktie som går särskilt bra. Även fast de har kommit upp på sistone. Men de fortsätter att genomgå en transformationsresa. Och de vill ju konsolidera den europeiska badrumsmarknaden som är extremt konsoliderad. Och då pratar vi både på landnivå och även på produktnivå.
Till exempel. Fragmenterad menar du, va?
Fragmenterad.
Ja.
Precis, fragmenterad. Så det finns jättemycket att göra. Och här har man gjort två stycken väldigt stora förvärv de senaste par åren som är ett ganska bra kvitto på det som de vill göra, och vi tror att det här kommer att fortsätta. Man köpte ett bolag i Storbritannien 2021 som heter Roper Rhodes som adderade 800-ish lite mer miljoner kronor då till omsättningen. Och så köpte man Tebalux i Holland, eller Nederländerna, i slutet av förra året. Och det är ungefär hälften så stort vid förvärvstillfället, ungefär 400 miljoner. Men det visar ändå lite grann på det som man vill göra. Och jag tror att det man kanske missar med just Svedbergs aktien är att alla känner ju till Svedberg som konsument, för de gör badrumsprodukter och alla har ett badrum och man väljer vad man ska ha när man renoverar och sådär. Men det är bara en tredjedel nu, så att den största marknaden är fortfarande Storbritannien, och alla marknader utom Sverige och kanske Finland går rätt bra. Så när Sverige haltar, det gör det absolut. Men det är väl i korthet caset. De växer med 10% per år, eller vill växa med 10% per år. Har vuxit mycket mer i och med förvärven. Och då ska 3-4% av det vara organiskt. Och sen så vill de upp marginalen till över 15%. Och de trycker själva på ordet över 15%. Mm. Men de ligger nu på runt 12. Så det finns att göra även på marginalsidan.
Kan du måla lite mer? Du nämnde inledningsvis constructions, alltså det är ju nybyggnation. Ja. Eller vad menar du med?
Ja, det är både och. Det är ju, köper du, det är klart att nybyggnation, då blir det ju ett projekt så att säga. Du säger att du säljer hela badrum till en radhusområde som byggt till exempel. Och de projekten har ju helt stannat av, men en viktigare, och vi har inte splitten och den har också varierat över år, men en viktigare är kanske transaktionsmarknaden på bostadsmarknaden. Det vill säga att du köper ett nytt hus, ett nytt, och då vill du byta ut badrummet. Och det är ett av väldigt många gör om badrummet när man flyttar. Alternativt gör om badrummet innan man flyttar. Och transaktionsmarknaden har också varit väldigt låg, och därför så är just räntan och var så att säga, hur mycket som köp och säljs blir väldigt viktigt. Och där har vi sett en viss ljusning, men den har ju varit låg.
Ja. Men, i Sverige. Och det är ju Sverige vi pratar om nu, men de Sverige har ju exponering om. I de andra länderna och där ja. Ser vi inte riktigt samma effekt.
Nej, det gör vi inte, utan den är bättre.
Ja. Och är det för att liksom, den här lågkonjunkturen inte har slagit lika hårt där än? Eller vad är det? Har de andra typer av kundsegment där?
Nej, jag tror att det handlar om uppgång och fall. Ja. Svenska bostadsmarknaden var extremt upptryckt. Alltså ja. Var väldigt håsad, eller hur man nu ska uttrycka det. Den växte väldigt, väldigt kraftigt. Och har då kommit ner väldigt, väldigt kraftigt. Och det är det som kommer upp kommer ner till någon typ av långsiktig trend. Och då får du de här typen av svängningar. Och där antar jag att där ligger man på så pass låga nivåer. Och sen kanske konsumentmarknaden, vi är ju ganska högt skuldsatta som nation. Det kostar ganska mycket att renovera ett badrum. Vi pratade kommoder här på planet igår. En av Svedbergs kommoder. Det är klart att om en Svedbergs kommod kostar, låt oss kalla det 60 000. Det är ganska mycket pengar.
Om man ska vara helt korrekt.
High end.
Så var det high end. Och det var inte bara kommoden. Utan det var kommoden och all in. Alltså ja, själva handfatet, blandaren och så vidare.
Absolut, jag hårdrar det lite. Men poängen är ändå att det är inte gratis att renovera ett badrum. Och det är klart att i en miljö där konsumenten är väldigt negativ och där räntan är ganska hög och uppåtgående och du fortfarande har haft väldigt länge en lånestock som fortfarande rullar över, betyder att den disponibla inkomsten har fortsatt komma ner. Det är klart att i en sån miljö så är det färre som renoverar sina badrum.
Ja. Jag tror att de nämnde igår var någon form av mellan tummen och pekfingret 250 000-300 000 för att renovera ett badrum. Aha. Och då är ju arbetskraftskostnaden den stora komponenten i den ekvationen.
Och det i sig är faktiskt en intressant poäng med just badrum, därför att det är inte materialkostnaden som är det stora, utan det är som sagt det är arbetskraftskostnaden. Och det gör att det skapar en intressant dynamik i själva affären. För det gör också att det är lättare till exempel att jobba med pris över tid. Och om man liksom väljer att gå den. Det finns ju lite olika sätt att jobba med pris. Man kan jobba med kost plus, det vill säga att man har du köper in material och sen ska du ha marginal på det, så lägger du på. Eller också kan du prata med värdebaserad försäljning, så att hur mycket värde skapar vi? Och där kan vi se till exempel, vi pratade lite grann igår om Geberit som är ett schweiziskt bolag som har marginal på över 30%. Hur kan de ha 30% när vi sitter med 12 i Svedbergs? Men poängen här är att man köper, om jag som konsument köper ett badrum, jag renoverar mitt badrum, kallar det var tionde år, om ens det. Så jag är ju ganska prisokänslig vad gäller material. Det betyder att det finns ju en potential här att jobba med pris på ett helt annat sätt.
Ja.
En parentes, men för att anknyta lite grann till det som Robert sa.
Så det är ju ena sättet då för att få upp marginalen, öka pris. Men nu med de här nya produktionskapaciteterna, kan man göra någonting på kostnadssidan? De investeringar man har gjort, vad har det varit liksom?
Så här, jag skulle säga att det är väl två saker här egentligen som driver marginalen, som ger en marginalpotential. Eller en driver marginalen och en ger marginalpotential. Dels så är Storbritannien, de har högre marginaler vad vi har i själva Svedbergs. Och sen så kommer ju då Tebalux in från Holland med också betydligt högre marginaler. Och då låg Roper Rhodes på 15-16% förra året och Tebalux låg förra året på över 20%. Och då ligger Svedbergs betydligt lägre och koncernen ligger som sagt på snitt på 12. Så det är klart att en förändring i mix driver ju sig marginalen. Och det är ju de facto. Sen har vi en potential man har investerat i nya fabriken i Dalstorp. Och då har man investerat i delar av produktionen. Så den, inte monteringen, för man gör allting från ax till limpa själv. Man köper ju naturligtvis in delar som skivor och masonitskivor och sånt. Men annars så så här, man borrar och man skär och man lackar och man monterar och sen skickar man ett helt färdigmonterat, till exempel kommod eller ett badrumsskåp eller vad det nu är för någonting. Och Här har man automatiserat själva så här, skärningen och borrningen och den, så att säga, den delen av hanteringen. Monteringen är inte ännu, utan det är den delen. Här finns då en jättepotential att dels så tar man ner kostnaderna direkt, men framförallt så finns det en jättepotential att öka produktionen här. Man kör med enskift för tillfället, man kan ju höja upp antal skift och man kan, så att säga, man har ju fortfarande, det här togs i bruk november. Så att det är klart att den trimmas ju fortfarande in. Och vad man kanske skulle vilja se som analytiker, som investerare, det är kanske att delar av produktionen, så att säga, sourcas in. Till exempel om vi tar Storbritannien och Europa Roads. De sourcar den största delen av sina produkter från Kina idag. De är helt självständiga, de fattar samtliga beslut själv. Men finns det då en potential att göra deras produkter i Dalstorp-fabriken istället för att skeppa dem från Kina, då ger det ju väldigt många fördelar, både på kostnadssidan men även på sustainability-sidan.
Man kan ju tänka sig vad det kostar per kubikmeter att frakta en färdig kommod ifrån Kina. Alltså 90% av volymen är ju luft. När det är färdigmonterat. Så att det är klart att där finns det ju transportkostnader att spara och säkert också produktionskostnader när man får upp kapaciteten. Och vad man ska, apropå då den nya fabriken, så själva produktionsmomentet i de nya maskinerna, det kanske inte är det som direkt skiljer mot de gamla maskinerna, utan det är ställtiden. Det vill säga, för att byta den komponent från en komponent till en annan som du skär till eller borrar i en maskin, så behövdes det tidigare kanske 25 ställtider under en dag. Idag så är det bara, så sköts det här per automatik, så det är ju enorma besparingar som man gör.
Och det här är ju jätteviktigt. Ja, av flera skäl. Och framförallt så är ju badrumsmarknaden blir ju mer och mer kundanpassad. Så du har mindre och mindre serier. Men framförallt ska du då göra, vad du inte vill ha, det är att du vill inte standardisera sortimentet. Det har man provat. Att standardisera sortiment och att man har så här, samma sortiment i två olika varumärken. Så här, man har någon typ av liksom standardstomme. Och det har inte funkat. Utan då ska du fortfarande behålla exakt samma sortiment som man har. Och då måste man kunna ställa om snabbt för att kunna få den typen av produktivitet. Och därför kör just det här med ställtiden. Att det ändras, det är det som är viktigt.
Varför har inte det funkat då? Eller när man testat det? Och det är för att man vill inte ligga i det prissegmentet, så att säga.
Nej, alltså... Det ska inte vara för billigt. Eller vad menar du?
Nej, när testade man det och vad var det som gjorde att det inte funkade?
Nej, alltså, jo, man testade det med det danska dotterbolaget.
Okay.
Kassoel, jag tror jag det uttalas. Men då testade man att så här, slå ihop dem. Det funkade inte alls, det funkade bara inte. Så man drog isär dem igen. Och det, tittar man på bilder på badrum i Storbritannien, i Danmark, i Sverige, det är väldigt stor skillnad. Om man går in i ett badrum eller ett hus i Sverige, det är väldigt, väldigt mycket vitt, det är stilrent, det är så här, nästan esketiskt. Det är väldigt liksom, ja, stilrent. Så är det ju inte till exempel i England. Det är en helt annan sak. De ser på ut på helt annat sätt. Och med tanke på att det är så pass olika så här, preferenser i olika länder, hur man vill ha sitt badrum, så funkar det inte att så här slå ihop. Det går liksom inte att ha en, om du har en bilmodell så kan du ha en gemensam plattform som du sedan bygger på. Och det kan du inte ha på samma sätt i den här typen av produkter för att de är så olika. Och dessutom så är kundanpassningarna blir väldigt viktiga. Det vill säga att du vill inte ha en, du vill inte ha 1,20, du vill ha 1,60, du vill inte ha den, så att säga, fronten på kommoden, utan du har en annan front, du vill ha det här handtaget eller det handtaget, du vill inget handtag alls och så vidare. Så att det är väldigt mycket kundanpassningar.
Och då måste du ha en produktionslinje som är automatiserad för att kunna hantera.
Ja, men framförallt.
Eller ställtiden.
Säg så här. Vad som skedde förut för att försöka göra enkelt. Och säg att du ska borra. Du vet hur när du ska sätta ihop en möbel så har du ju hål som du sätter in skruvarna i till exempel. Vad du gjorde förut, det var att du manuellt fick byta borrar. Nu har du en, så att säga, en verktygslåda. Låda. Inuti, så den byter automatiskt. Och det är klart att om du har någon som ska manuellt plocka ut borrarna, sätta in nya borrar, ställa in, jämfört med allt det här sker automatiskt. Det är en enorm tidsvinst.
Ja, just det.
Som ett exempel.
Ja. Okej, okay, så det här kommer ju, är det en potential att driva marginal framåt? Man sourcar in från de övriga. Har man någon annan produktionsfabrik? Eller är det Dahlstorp som gäller?
Du har inte ingått? Den de har. Man har, jag tror att det är den man har.
Svedbergs, ja.
Svedbergs.
Men de andra, alltså, de andra varumärkena fungerar ju på annat sätt. Ja, och det, så Roper Rhodes, de tillverkar ju ingenting själva.
Nej, utan de köper
det,
in.
De köper in ifrån Kina.
Mm. Ja.
Och på tal om de här varumärkena och bolagen, det är ju en, de har ju en aktiv förvärvsagenda, Svedbergs, för att man ser potentialen att konsolidera. Kan man måla någon nyans däröver? Är de färdigkonsoliderade i Norden och Storbritannien så att det är söderut? Eller?
Nej, det är de inte. Men säg till exempel att de så här, plattformsförvärv till exempel i Storbritannien, där är man kanske, vad vet jag vad som dyker upp, men jag skulle nog snarare se ett scenario där man adderar kanske produkter i Storbritannien. Det vill säga att idag har man till exempel inte dusch. Så att medan Svedbergs, där är duschkabiner en större del. Så där skulle man kunna addera. Och men annars då att det är motsvarande Theba Lux eller Roper Rhodes, där man kanske går in i nya regioner. Och där vill de liksom inte riktigt prata om såklart var de titta någonstans. Men det är väl Nordeuropa, ja. Frankrike, ja. Polen kanske.
Tyskland Tjecken. Verkar ju inte vara aktuellt.
Tyskland verkar vara svårt.
Mm. Den är redan påbörjad konsolidering eller, eller för dyrt?
Det är en svår marknad.
Ja. Ja. Annars den, många ser potential i stor marknad i Europa.
Stor marknad, absolut. Men det finns ju andra stora marknader. Ja. Polen är stor. Ja.
Polen är gigantisk.
Italien, stor marknad. Frankrike, stor marknad.
Har de, det är ju en, egentligen en fråga som är bäst ställa direkt till bolaget. Men förvärv, det, är alltid, det låter så enkelt. Men sen i praktiken så är det ett enormt arbete att in, liksom konsolidera in och få in kultur och allt sånt. Har de gett någon sken av liksom, vad funkar det bra, vad funkar det mindre bra? För de gör ju väldigt transformativa förvärv. Ja. Roper Rhodes, det är dubblad omsättningen.
Yes.
Den är ju svår.
Ja och nej.
Ja.
Därför att det beror på hur man hanterar förvärvet efter att det är gjort.
Ja.
Och de konsoliderar dem inte på det sättet. Utan det är mer att skruva på det som finns och skruva på. Det vill säga till exempel att säga att man kan jobba på kostnadssidan på, inte så att man liksom skär kostnader, men att man kan på sourcing-sidan att du har till exempel du har gemensamma leverantörer och så kan man skruva på och sänka på priset. Du kan ha någon som är specialiserad på just inköp. Men idag så är det kanske produktionschefen som sköter förhandlingarna med leverantörerna till exempel, att du har någon som är specialiserad på det. Den typen av saker.
Men också att uppmuntra olika typer av åtgärder, för att moderbolaget har en väldigt liten organisation. Det är i princip vd, CFO, hållbarhetsansvarig, ekonomichef och kanske någon till. Så att om moderbolaget vill, koncernledningen vill att ett av dotterbolagen på något sätt ska anpassa sig genom produktion eller sourcing eller vad det nu kan vara, så kan ett typiskt svar vara att nej, men det där går inte, eller vi vet inte hur man gör, eller kan ni hjälpa oss? Då är svaret nej. Det där måste ni sköta själva. Och det är klart att det kommer ju att driva en pragmatisk utveckling av dotterbolagen. De kommer själva att fundera ut lösningar. Och moderbolaget behöver inte bygga upp en stor och kostsam organisation. Så det tycker jag var rätt intressant att höra. Den andra delen kan ju röra mer rapportering då. Att det fungerar på ett annat sätt i Holland. Det fungerar på ett sätt i England. Och här får man då i dotterbolagen anpassa sig till det sätt som moderbolaget vill att det ska rapporteras på. Även här så här hjälper man ju till och guidar, men här finns det säkert mycket att skruva på rent administrativt.
Men om man säger så här, för att fortsätta på Roberts spår, om vi tar ett exempel igen, att vi träffade VD:n för Svedbergs igår, så här, dotterbolaget Svedberg, inte koncernen. Och så tar vi han då, och så tar vi han som är VD för Rob Rhodes i Storbritannien, Lee, som vi inte träffade, men vi pratade en del. Så där synergierna kommer, det är på den nivån. Så att de träffas och diskuterar, hur gör du med det här? Hur gör du med det här? Så att man så att tillhandahåller en typ av större organisation och ett erfaret management där man utbyter erfarenheter. Hur kan jag göra det här bättre? Man föreslår, du kanske ska titta på det här. Vad tror du om det här? Så att om andra bolag som jag tittar på, som inte integrerar sina förvärv. Det var någon som kallade för management synergies någon gång. Och det var ganska bra uttryckt. För att det är mer den typen av synergier som vi pratar om i förvärven.
Ja, men de ska fortfarande vara självständiga enheter.
De är helt självständiga enheter. Och ingen kommer bli tvingad till att göra någonting. Med vissa undantag. Det finns ju vissa rapporteringsskyldigheter och sånt. Men operativt. Ja. Så kommer man liksom inte tvinga någon att göra någonting. Men samtidigt så kan man ju incentivera på ett sätt att du kan få Roper Rhodes att vilja driva marginalen därför att de får kickbacks på det själva, till exempel. Så att alla så att dotterbolag har ju ett incitament att driva den här typen av frågor.
Så det är en valmöjlighet att köpa. Säg att Svedbergs skriver ett inköpsavtal med en glastillverkare. Ja, men då gäller det hela koncernen. Och de övriga dotterbolag som då har behov av glas kan välja att använda det här koncernavtalet eller att inte göra det. Och rimligtvis då med större volymer så är det fördelaktigt att använda det här koncernavtalet.
Ja, just det. Om vi ska kika lite finansiellt, vad skissar du i dina prognoser framåt och sen framförallt kanske lite ny balansräkningen, hur mycket utrymme finns det för förvärv?
Om vi börjar med så här tillväxten, jag ser väl framför mig ett scenario där vi har 4 kvartal bakom oss här. Om vi pratar organiskt med medelhög till hög ensiffrig negativ organisk tillväxt. Samtidigt som vi kanske inte har en marknad som har accelererat på nedsidan. Utan det ändå har varit relativt sett stabil. Även fast byggstarten har kraschat. Men det är liksom inte det som är det viktiga, utan att vara rätt stabil. Jämförelsetalen blir lättare. Så att, jag tror att vi kommer komma upp på positiv organisk tillväxt här under året. Sen kommer ju Så här, Tebalux-förvärvet kommer ju in, så det kommer ju ge en bra tillväxt. Vi hade 7% organisk eller 7% tillväxt från Tebalux i Q4, och då var bara december med. Så det är klart att vi kommer ju ha en rejäl boost från förvärv. Så topline kommer ju komma upp, och då kommer ju marginalen också komma upp. Vad gäller balansräkningen så låg vi på 3,8 gånger i slutet av 2023. Men då hade det varit ett par saker som, och det är klart att det sticker ju ut. Men då var det ett par saker. Dels så gjorde man ju en ny emission som inte hade det inte hade kommit in än. Det var det ena. Man hade betalat för Tebalux. Det var det andra. Och EBITDA var opåverkat av Tebalux. Så på mina prognoser ligger på 1,6 gånger nettet EBITDA 2024. Så den kommer ner rejält. Se så här, man ägs ju till 40-ish procent av Stena Adactum. Och det finns, så här, det finns kapital man behöver.
Ja.
Så att hittar man ett förvärv som man vill göra och som makes sense, då kommer man kunna finansiera det med nytt kapital.
Men plus att man genererar ju, man har ju ett fint kassaflöde.
Absolut.
Som överstiger en halv miljard per år utan liksom nya emissioner.
Ja.
Och det i sig är ju en fin kudde. Och sen liksom den organiska tillväxten, vad blir den? Ja, det beror ju i mångt, vad kommer deltat att vara? Ja, deltat kommer att vara hur den svenska bomarknaden och räntan utvecklas. Därför att Roper Rhodes verkar ju så här långt, det vi har kunnat se, det tickar ju på väldigt fint med höga tillväxttal. Så att förändringen här, ser vi att transaktionsmarknaden kommer igång, ja då ska det bytas badrum. Ser vi att räntan kommer ner, ja då kommer det också att stimulera det. Så att det blir väldigt svårt att förutse här och nu, kommer den organiska tillväxten i Svedbergs i Sverige att vara minus 2% i år, eller den kommer den att vara plus 5-6%.
Mm.
Det blir ju helt beroende på byggmarknaden, och därtill kommer ju då den här projektförsäljningen, alltså att man säljer in i, som Marcus pratade om tidigare, ett nytt radhusområde eller fler bostadshus. Ja, men det är ju lite kanske lagg på det innan de projekten kickar igång igen. Mm. Och när de väl kickar igång, ja då kommer det att komma ordrar till Svedbergs.
Mm. Men sen så ska man ju inte underskatta att, jag menar, vi pratar ändå deltan här och tillväxt. Och vad är det som driver vinsten just nu? Det är ju förvärv av Tebalux.
Ja.
Och vi har sett det förut, när även fast vi har negativ organisk tillväxt, så har vi ändå sett topline tillväxt, därför att du har tillskotten från förvärven som driver, och så har du lite marginalexpansion eller så här flatta till lite upp på marginalsidan, då växer du ändå vinsten trots att marknaden är väldigt svår, och i slutändan så blir det viktigt.
Ja. Och vad sa du, var det november 2023 som Tebalux?
Yes.
Ja.
Yes.
Så den kommer ju löpa hela året här. Ja.
Den kommer löpa hela året.
Ja. Och aktiv förvärvsagenda, vet vi, diskuterar dem, de har en pipeline, eller är de opportuna när det dyker upp?
De har ju en pipeline som de inte riktigt vill prata om naturliga skäl, men sen så vi ska väl inte kanske förvänta oss någonting stort i närtid. De har ju trots allt gjort ett stort förvärv som ska in nu och som man jobbar med. Men de har en agenda och som de tittar på, och det är lite olika från land till land, men du jobbar med att lära marknaden, du jobbar med att åka på mässor, med att prata med olika typer av aktörer. Sakta men säkert så kartlägger man och lär sig marknaden, och sen så där man vill vara, och sen så dyker upp tillfällen när man hittar bolag som man tycker passar bra in i sin struktur och som är till salu.
Spännande, spännande. Men det är makro, går inte att styra över, utan vart bostadstransaktionsmarknaden och byggmarknaden tar vägen. Men det finns ju en potential där då, att vi ser räntefall.
Det finns en potential, och känslan man får när man träffar bolaget, det är ju att det finns en väldigt, strategin är glasklar, det är välskött. Produktionsapparaten är liksom väl tillgodosedd och upprustad. Mm. Och en ledning som har bra koll på läget, upplevde vi det som.
Mm. Absolut. Nej, jag tror att kombinationen här av ja, kanske en svår marknad, men ändå att man kanske har missat lite att det är en del av marknaden som är svår. Det är en mindre del än vad man kanske instinktivt tror. Med resten av marknaden som ändå går rätt bra. Lätta jämförelsetal på topline när man kommer in i 2024. Tillskottet från förvärven, potential för flera förvärv. Och sen så förändringen i mixen som i sig driver marginalen. Och sen så då förbättringarna, underliggande och kontinuerliga förbättringarna som vi kommer att ske under 2024 från tillverkningen i Dalstorp och investeringarna av de nya maskinerna. Det är ett ganska intressant investeringscase tycker jag.
Mm. Väl summerat. Marcus, stort tack för detta. Tack Robert.
Tack.
Kul att ni var där och hälsade på. Vi får anledning att följa upp detta framöver.
Absolut, alltid kul att vara här.
Vi fortsätter och jag välkomnar in i studion Mattias. Hur är läget?
Tack Alex, alldeles utmärkt.
Ja, härligt. Du, för 2 veckor sedan så hade vi med oss Hacky Safety.
Jajamensan.
Då hade vi ju bolagets vd och CFO här. Men jag tänker vi ska ta upp dem lite igen. Kan vi inte bara börja med, vad är Hacky Safety då? Och det är ju tidigare Midway då som vi pratar om.
Det stämmer bra det. Jo, Hacky Safety då, det är ju för att vara ett av våra accessbolag. Börsvärde på 800 miljoner kronor. Motiverat värde idag 30-32 kronor. Aktien handlas idag runt 29. Hacky Safety då, det är ju ett internationellt bolag med fokus på säkerhetsprodukter och lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser i krävande miljöer. Mm. Och som du nämnde, då, bolaget hette ju tidigare Midway Holding då, men nu är det ett renodlat industrikoncern helt enkelt. Och Hacky då, deras erbjudande, det riktas ju till 4 olika affärsområden egentligen. Industri, infrastruktur, energi och bygg och anläggning. Och dessa områden då har ju olika konjunkturcykler, vilket balanserar då svängningarna i efterfrågan. Och det här ska då ge en stabil tillväxt och lönsamhet framåt. Och det är då värt att notera att bolagets 2 största geografiska marknader idag är Norge och Storbritannien. Och de står för 55% av omsättningen. Och exponering mot svensk byggkonjunktur är idag endast 8% av omsättningen. Då. Mm. Och vi har även ett väldigt starkt hållbarhetscase i Hacky. Givet att då marknaden för deras produkter drivs av långsiktigt då, befolkningstillväxt, urbanisering. Och sen också det här då, växande regelverk runt omkring då med ökande kraven på säkerhet och hållbarhet. Va? Och då slutligen, Hackys tillväxt sker både organiskt och via förvärv. Och hittills har bolaget gjort 4 stycken och idag då väl positionerar för att fortsätta konsolideringen av den här fragmenterade marknaden. Mm.
Man har ju de senaste åren sålt av en del verksamheter för att fokusera bolaget då. Är den delen klar?
Ja, det arbetet börjades då 2018 och nu har man sålt av allting utom ett bolag kvar som man har som heter Landqvist Mekaniska. Det kommer nog troligtvis säljas av i år och kommer nog generera en 80 miljoner kronor i kassa, vilket då ska kunna användas till ytterligare förvärv.
Just det. För den här renodlingen, tidigare var man ett spretigt konglomerat och nu har man ju gått mot säkerhetslösningar.
Precis, nu har man alltså, utvecklat alltså, Hacky som var så här, byggnadsställningar, säkerhetsställningar till att nu bara, nu heter man Hacky Safety och det är fokus på, alltså det är systemställningar jag pratar om för olika typer av industri, så det är egentligen inte byggnadsställningar utan nu är det säkerhetslösningar för ett alltså, helhetspaket.
Just det. Och den, där de ser ytterligare konsolideringsmöjlighet i den marknaden då, att bli en jättestor aktör i Europa. Ja. Det finns ju några betydligt större än dem, vad jag förstår det som.
Ja, det gör det. Det är ju Layer Altra.
Just det. Mm.
Hur stora är de då? Bara för att få en känsla hur...
Ja, det är en bra fråga.
De flera gånger
alltså,
större?
De är ju alltså flera gånger, kanske ja, 10 gånger större.
Men har ju då mer byggställningar och den liksom kanske inte samma tekniktunga lösning som Hacky Safety kan erbjuda.
Exakt, och lite grann också Hackys USP här också som man poängterar är ju då deras digitala lösning också, att man kan på ett kostnadseffektivt sätt alltså konstruera en så här systemställning runt omkring en byggnad, en bro med hjälp av digitala verktyg då, för att helt enkelt optimera den här arbetsplatsen digitalt innan. Det.
Och det här med att det är olika konjunkturcykler för de olika kundsegmenten. För det, spontant tänker man ju så här, byggställningar, ja det är bara exponering mot bygg. Men infrastrukturställningarna, även om det är liknande produkt, liksom en produktmix, så har ju infrastrukturinvesteringar, det är det vi pratar om, att de olika konjunktur...
Exakt, det drivs ju av olika typer av alltså underliggande efterfrågan. Och du med min industri till exempel i Norge, så har du mycket med just alltså omställningen från så här fossil till alltså hållbar energi. Ja. Men även då de här oljeplattformarna behöver ju underhåll också.
Just det.
Och då kommer ju Hakis produkter in.
Och visst hade du de kapitalmarknadsdag här relativt nyligen. Det var väl någonstans i mitten på mars?
Ja, det stämmer. 14 mars för att vara exakt. Det var deras första kapitalmarknadsdag genom tiderna. Och då tydliggjorde bolaget sin strategi och introducerade också då för första gången finansiella mål och en utdelningspolicy. Och de här fyra målen då, eller tre målen... var det så att man ska dubbla omsättningen fram till 2027, så det är på 4 år. Och sedan det andra är att man ska ha en EBITDA-marginal på över 10% och sedan då en finansiell situation net debt till EBITDA under 2,5 gånger. Då. Men vad som är intressant tycker jag, det är det att tillväxtmålen här på att dubbla omsättningen på 4 år, det har man ju faktiskt redan gjort. Alltså inom säkerhetsställningar och Haki med de här fyra förvärven som han gjort framgångsrikt. Så att egentligen så ska man dubbla omsättningen nu igen. Ja. Och det tycker jag att det är ett aggressivt mål, ambitiöst. Men med tanke på historiken och att man har en väldigt så här, stark ledning och en stark huvudägare, så ser vi det som fullt möjligt att man kommer klara av det här.
Mm. När var man dubblade? Var det från 2020 till... idag.
Ja, exakt. 2020 bör man.
Och vad är den underliggande tillväxten i den så att säga, strukturella tillväxten i de marknader som man verkar, så att man får en jag förstår ju att merparten av tillväxten kommer ju via förvärv, men hur mycket växer?
Jag skulle säga att den underliggande marknaden då, om man nu tar någon form av snitt här, så ligger den på ungefär 4-5% underliggande. Mm.
Och marginalen, vart ligger man idag i relation till målet? Och...
Ja, EBITDA-marginalmålet är då över 10%. Det nådde man redan faktiskt i början på 2022 på rullande 12-månadsbasis då, när man var mycket mindre. Nu ligger man på en EBITDA på ungefär mellan 8-9%. Men vi ser ju så här, tycker jag nästan, det är väldigt konservativt med EBITDA-marginalmål. Med tanke på att det finns en hel del kostnadsbesparingar att göra i deras så här försörjningskedja som vi har identifierat. Så att vi tror att det här är ett nytt mål som säkerligen potentiellt kan höjas framöver också. Och speciellt då med ytterligare förvärv och integration och synergieffekter, så tycker vi att det här är ett intressant mål. Tittar man också på deras EBITDA-marginal också, om man nu tittar på lite mer högre upp i resultaträkningen, så har man legat redan på ungefär 15% EBITDA-marginal de senaste 3 åren. Mm. Så att det är väldigt stabilt på just EBITDA-marginal och även bruttomarginal som ligger på 36%, vilket man förväntar sig att man ska öka på till kanske runt förbättra till 40%. Så att,
och om man ska fördubbla omsättningen, så förmodar jag att man kan inte kassaflödesfinansiera det. Alltså från den egna verksamheten.
Tanken är faktiskt att man ska kassaflödesfinansiera, alltså att finansiera genom sin egen balansräkning och kassaflöden. Bolaget har sagt, man tittar på förvärv som är mellan 100 till kanske 300 miljoner kronor. 1-2 förvärv per år. Och vi tror att ungefär 50% av tillväxten kommer komma för förvärv då, av de här fördubblingen då. Men vi tror ju att man kommer klara sig själv. Men hittar man större förvärv, vilket man inte ska utesluta, så kan det mycket väl vara så att man behöver gå ut och be om mer kapital då. Och det skulle vi väl egentligen se som positivt med tanke på hur ägarsituationen ser ut idag då, att du har 2 stycken starka huvudägare, vilket är perfekt, men du har ju en väldigt låg free float i aktien och likviditeten är inte den bästa, så att kan man göra ett större förvärv och få in så göra en ägarspridning, så skulle det vara bara positivt för hela aktiecaset. Mm.
Och skuldsättningen, man har ju en liten bit kvar till 2,5. Man låg väl under 2 i alla fall innan årsskiftet.
Ja, exakt. 2,1 exakt. Och med det här nya, alltså, med det sista förvärvet här också, så tror jag att skuldsättningen kan komma ner nu. Om man inte gör nya förvärv innan årets slut, så kan skuldsättningen väl komma ner mot 1,3-1,4 någonstans där. Så att du har ju, tycker vi, även en bra balansräkning.
Ja. Och ett dotterbolag som inte är en del av liksom samma produktkategori som man kanske avyttrar då.
Precis, och vi tror att det kan vara så att det skulle man kunna ungefär 70-80 miljoner kronor i kassa.
Och det var de här tre målen man presenterade, och sen sa man någonting om utdelning också.
Precis, utdelningspolicyn då, att den ska ligga på runt 35% per år då. Och nu har man de senaste 3 åren så har man faktiskt legat runt de nivåerna, och man har sett, om man tar en snitttillväxt, så ligger den på 10%. Och vi tror att bolaget är väldigt committade till att fortsätta den här utdelningstrenden då. Vilket vi tycker är positivt, och i grund och botten så är ju så här, en stabil växande utdelning, det är ju verkligen så här grundplåten till ett bra aktiecase, tycker jag.
Ja. Du, vad innebär 35% utdelning av vinsten i form av direktavkastning?
Ja, då pratar vi ungefär en, låt säga 4% direktavkastning.
Just det. Aktien har ju gått riktigt starkt här, egentligen redan innan kapitalmarknadsdagen, men framförallt efter. Vad tror du är liksom, har marknaden börjat få upp ögonen för det här nu?
Alltså, ja, absolut. Det tycker jag att bolaget har ju inte varit så här, alltså kommunicerat så väldigt mycket direkt till aktiemarknaden, och nu med tanke på att bolaget också identifiera de här finansiella målen och verkligen klargör strategin framåt de kommande 4 åren nu. Så nu vet vi vad som gäller, och nu ska det levereras på. Och sen tycker jag också att vd CFO har ju varit nu mycket i både poddar och i media, så att och det är ju en solid ledning. De har en bra ledningsgrupp, och de har bevisat att man har lyckats göra den här, en klassisk turnaround på något sätt, en omstruktureringscase från Midway Holding till Haki Safety, framgångsrika förvärv, stabilt, skynda långsamt, stark huvudägare. Du har de här ingredienserna för ett starkt case, och det har väl kommit fram nu under de senaste månaderna på ett annat sätt.
Spännande. Det ska bli riktigt intressant att följa framåt. Är man nu nyfiken på just höra in mer om ledningen, så hade vi ju då vdn och CFO:n här för 2 veckor sedan. Så för förra avsnittet bara kan man få lyssna in, få lite känsla för deras take på det och deras strategi framåt. Och där bredde vi ut oss lite mer om just produktsegmentet som de har, om man är nyfiken.
Ja.
Mattias, stort tack för detta.
Tack Alex. Tack.
Och med detta så välkommen in i studion, Ludvig, analytiker på banken.
Ja, tack så mycket. Kul att vara tillbaka här i podden efter ett långt uppehåll.
Ja, nej, men det har inte bara anledningen blivit att vi har pratat så mycket life science-bolag. Men nu ska vi prata lite diabetes, ja. Diamyd.
Exakt. Diamyda, det är ett accessbolag där vi inte har ett motiverat värde i dagsläget, eftersom de ska göra en emission nu då. Diamyd, de håller på med diabetes, typ 1-diabetes, där de har sin immunterapi egentligen då, som också heter Diamyd. Så det är lite svårt att skilja de här åt då. Men kandidaten heter Diamyd, den befinner sig i en fas 3-studie där ett antal patienter ska inkluderas i USA och Europa. Och tanken är då att man ska kunna registrera på den här studien. Så det här är liksom sista studien då innan ett marknadsgodkännande.
Mm. Kan du inte berätta lite mer om kanske diabetesmarknaden, för det är ju en jättemarknad för det första. Och sen kanske också berätta lite grann, vad innebär preparatet man forskar på, immunterapi, vad är det? Så det är väl de två sakerna. Och sen det här med fas 3, det känner vi ju igen när du är här. Det är fas 1, fas 2, fas 3, och innan det så är det prekliniskt. finns det olika nivåer av fas 3-studier? Alltså, finns det nivåer där man kan säga att nu är vi nästan framme, nu är det marknadslansering? Eller finns det alternativ till det? Så det var många frågor på en gång. Men så vi kanske får stå här en halvtimme. Men det får, du får gärna breda ut dig.
Ja, men om vi börjar, jag tror din första fråga handlar om marknaden där. Så det är egentligen, man känner till kanske då att det finns ju typ 1 diabetes och finns det typ 2 diabetes. Och det är ju typ 1 dag generellt som man inkluderar, eller det är det man inkluderar i den här studien med diamydterapin då. Och det är ju en jättestor marknad, det är många som får det här årligen och den är allra störst i USA eftersom det är här som priserna är lite högre generellt för läkemedel då. Så att det är där som de lägger sitt största fokus kan man säga.
Och diabetes 1 kontra diabetes 2, vad är det för skillnader?
Ja, skillnaden är ju att typ 1 är mer genetiskt betingat då. Och typ 2, det är det som man brukar kalla för livsstilsdiabetes då. Det är om du äter mycket olika saker och ja, din livsstil helt enkelt påverkar det här och att du får typ 2.
Ja, och under, vad, kan man säga någonting om storleken på underliggande marknad?
Ja, typ 2 är ju då typiskt sett större eftersom det är en större patientpopulation och det är väl så man ska tänka då. Mm.
Och nu är man då i fas 3. Mm. Kan vi inte utveckla lite för lyssnarna där också? Vart har man varit tidigare och vart är man nu i den, och varför man gör den här emissionen då?
Mm, precis. Nej, exakt. Så att man började ju rekrytera för 1-2 år sedan tror jag till den här studien och man ska ju då genomföra en interimanalys här också, vilket innebär att man ska kolla om den här studien, hur det går än så länge helt enkelt. Där man då baserar det här på 70 patienter och man kollar då på studiens primära effektmått som är C-peptid. Och det här är egentligen bara en surrogatmarkör, men det är den som du kan utläsa effekt på ganska tidigt. Så att man ska då kolla den här interimanalysen till sommaren. Om det finns någon effekt och om studien då kommer fortsätta. Så det är ganska avgörande moment här. Så man kan säga att det är en analys liksom inom fas 3-studien. Mm. Och ser allt bra ut och man ser ungefär den effekten man vill se, då kommer den här fortsätta då, studien att löpa på.
Och hur lång tid kvar innan man kan tänka sig något form av marknadsgodkännande?
Ja, marknadsgodkännande, då kollar vi nog framåt 2027 någonstans skulle jag tro, för det är ändå sista patient ska ju följas upp i 2 år då. Mm. Och sista patienten har de sagt kommer kanske eventuellt inkluderas senare i år då, innan årets slut. Vi tror kanske att den här tidslinjen är lite optimistisk. Vi tror kanske att sista patient kan rekryteras i början av 2025 och sen har du då 2 års uppföljningstid. Och sen ska du skicka in ansökan och så vidare. Men det där beror på lite. Nu har man ju faktiskt fått fast track för den här kandidaten. Och det öppnade upp för möjligheten att man kan få ett accelererat godkännande då baserat kanske eventuellt på C-peptid. Det vet man ju inte, men fast track är då så någonting som FDA ger ut där de ser ett väldigt stort behov i indikationen och då vill man då hjälpa och främja vägen till marknad. Mm.
Och go-to-market här, gör bolaget det själva eller med en partner eller utlicensiering? Hur är planen där?
I och med att det är ganska det är en ganska liksom bred adresserbar marknad. Så vi tror att det är svårt att liksom bygga upp en egen säljstyrka här. Då. Så vi tror att man kommer gå med en partner. Eventuellt någon form av distributionslösning då. I USA och Europa. Men mest sannolikt är en partner skulle vi säga.
Mm. Och du sa att den här första indikationen som vi kan få i sommar då. Mm. Vad händer om den inte visar vad man hoppas att den ska visa?
Mm. Nej, precis. Så, som jag har förstått det då, är det 3 olika utfall egentligen. Antingen så rullar den på som vanligt. Och det är ju det man vill se egentligen. Sen tror jag att det finns utrymme att utöka den här studien lite. För generellt så är det enklare att se en klinisk effekt om du har ett fler antal patienter. Så jag tror att det finns utrymme för att man kan inkludera några fler patienter i det här. Och på så sätt uppvisa en statistiskt signifikant effekt då, på slutresultatet eventuellt. Och tredje alternativet är då att man lägger ner studien för att man inte ser några effekter. Då. Och då kommer det ju såklart bli så att man analyserar de resultat man har. Men man kommer väl pausa rekryteringen då högst sannolikt.
Och det här är det preparat som Diamyd har?
Ja, de har ju ett annat preparat också, men det är mycket tidigare. Så det är egentligen det här som är caset idag och står väl för liksom, ja, 95% eller något sånt av värdet i vår modell.
Och bolaget har ju rätt lång historik på börsen. Mm. Är det här det preparat som vi har sett under hela bolagets tillvaro på börsen, så att säga? Det har ju varit en historik som har varit, ska man kalla det, lite upp och ner.
Mm. Ja, men det kan man säga, och det är ju i grunden samma preparat. Sen är ju skillnaden att den studien som jag antar att du refererar till då, den här fas 3-studien tidigare, det var ju en annan patientpopulation, så där gick man ju liksom brett på typ 1-diabetes. Nu har man ju då sett i olika analyser här att man har en god effekt på en genetisk subgrupp av typ 1-diabetespatienter. Så nu gör man den här prospektiva fas 3-studien då, där man inkluderar endast den här typen. Och det är ungefär 40-50% ser man väl i studier ungefär som har den här av typ 1-diabetespopulationen. Så det är ändå en stor marknad. Det är en precisionsmedicin kan man väl säga då, eftersom man går in på en liksom nischad patientgrupp i en patientgrupp eller vad man ska säga. Men det är ändå en stor möjlighet.
Mm. Och nu då är man i fas med en emission och sen ska man mot sommaren. Vad skulle vi få under sommaren? Skulle vi få någon första indikation då på hur man ska gå vidare och rekrytera eller inte?
Ja, men exakt. Det är ju den här interimanalysen då som kommer under sommaren.
Och det är det som är liksom en stor milstolpe att hålla lite koll på som investerare.
Ja, absolut. Det är ju det viktigaste i närtid. Och sen, givet att den faller väl ut, då vill man ju se att man rekryterar sista patient då. För då har man ju så att säga tidslinjen mer inom sin kontroll. För då vet man att det är 2 år tills att den sista patienten då har följts upp. Och sen ska man sammanställa data då och sen leverera resultat.
Just det.
Så det här är ju en otrolig utmaning. För jag menar, när ni modellerar i life science-teamet så har ni ju olika sannolikheter för möjligheten att nå slutmarknad beroende på om man är i fas 1, fas 2 eller fas 3. Men man kan ju, och i fas 3 så, vilka sannolikheter är det då? 60-70% där någonstans?
Mm. Det är lite indikationsberoende då kan man säga. Men ungefär där 50-70% har man väl sett historiskt. Ja.
Men då är det fortfarande så att det är ett binärt case. Så du kan ha 70% sannolikhet. Du kan ha haft, starta på dina 10%, misslyckas, det är binärt. Men du kan också ha 70%, misslyckas, det är binärt.
Mm.
Så att det är ju både för investerare och de som förstås forskar kring det här måste ju vara det är utmaningar.
Ja, nej, men det kan man ju lugnt säga. Det är ju en högriskbransch. Så är det ju. Och man kan ju aldrig vara säker på utfallen såklart.
Det är bra påminnelse för investeringar i life science generellt. Bra. Ludvig, stort tack för att du kom hit och uppdaterade oss om Diamyd. Och Robert, stort tack för den här veckans podd.
Tack själv Alexander, alltid lika kul.
Ja, och till er lyssnare givetvis, stort tack att ni hänger med oss. Och ni vet att vi dyker upp igen nästa vecka med ytterligare lite aktie, case och snack. Vi ses då. På återlyssning. Ciao.
Det är bra.
Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden, ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.